Det här är avsnitt 85 av Stormens utveckling. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö musikstudio också Liv Strömqvist. Hallå.
Hallå, hallå.
Innan vi börjar har vi en nyhet som vi kan meddela, och det är att vi ska börja göra en extra månatlig podd för prenumeranter där vi är med alla tre.
Alltså du och jag och Jonathan.
Ja, exakt. Mm. Det var de jag menade. Precis. De tre. Mm. Nej, men
jag tänker på nytillkomna lyssnare som inte vet vad det är som pågår.
Precis, man ska alltid ha det i bakhuvudet att det är någon som lyssnar för första gången. Mm. Så att man är tillgängliggörande för dem.
Mm.
Nej, men vi tänkte att det vore roligt att jobba med tredynamiken lite igen. Och ja, men det kommer vara en podd, men det kanske då det lite slappa och icke-originella upplägget svara på lyssnarfrågor. Mm. Men i alla fall, det kan nog bli kul.
För första gången får man tillfälle att få ta upp sin egen fråga i Stormens utveckling.
Precis.
Det är kul. Ett otroligt tillfälle.
Ja,
att få själv välja ämne.
Exakt.
Vad har du alltid velat fråga Ola, eller Jonathan eller mig? Det kan du fundera på.
Mm, det kanske inte är någonting. och då, men det är säkert någon som har velat fråga något. Så att vi kan fylla ut sån här podd.
Vad menade ni egentligen i avsnitt 27 och så vidare?
Mm. Det kan man bara skicka den frågan. Vad fan menar ni? frågetecken, utropstecken.
Va?
Va? Och så så kan vi få tolka det som vi vill då.
Mm.
Men det har registrerats en mail som är stormensfrågelåda@underproduktion.se eller stormensfragelada@underproduktion.se som man kan maila dit eller ställa frågan i någon annan av kontaktkanalerna till oss. Det spelar inte så stor roll. Det räknas som fråga ändå. En sak jag kan säga är att om man vill vara en anonym frågeställare så skriv det. Eller man kanske blir det ändå. Jag vet inte om du behöver
Det kan man ju skriva.
Ja.
Alltså så här, jag vill vara anonym. Eller så, jag tror att jag kan ha en intuition för vilken typ av fråga som där man vill vara anonym och där man inte behöver vara det.
Ja, just det.
Jag tror faktiskt vi kommer kunna avgöra det. Om man skriver så här, jag är orolig för att min finns elallergi på riktigt, för min partner påstår att den har den. Alltså förstår vad jag menar? Då förstår vi själva att vi inte ska nämna namn.
Mm. Får
man fråga vad som helst?
Ja, precis. Sen
kommer vi inte svara på alla.
Nej.
Kan du lova att vi ska svara på alla?
Nej, jag tror att jag inte kommer svara på så många frågor.
Nej.
Jag kommer svara kanske på en fråga per podd.
Mm.
Men jag kommer svara på den ganska länge. Jag kommer välja ut en fråga som föranleder mig att hålla ett anförande.
Mm. Vad kul det ska bli. Undrar vad folk frågar. Det är jättesvårt att ställa en bra fråga, vet du det?
Nej. Jag har nog aldrig provat.
Hashtag kille. Nej, men exakt. Nej, men det är faktiskt väldigt svårt att ställa en bra fråga.
Mm.
Men vissa kan. Jag tror våra lyssnare kommer kunna.
Ja.
Jättemånga skriver bara ett eget svar när de ska ställa en fråga.
Ja, just det.
Jag vet jag av erfarenhet av att jag ibland medverkar på ställen där folk ska ställa frågor. En väldigt vanlig sak är att man har en egen spaning som man skriver som är 2/3 av en A4.
Alltså det är den klassiska klassiska ABF-gubbe-arketypen.
Absolut, det är väldigt
vanligt.
Ja, men precis. Det är inget fel i det. Sådana frågor välkomnar jag också.
Mm.
Frågor inom citationstecken.
Ja, men, nej, men det går också bra. Ja, men vi tänkte, min tanke är att det blir sista måndagen varje månad att den här podden kommer ut. Så det blir då nu 26 april första.
Mm.
Så det är tag kvar, men ja, men lika bra att säga det nu då, så kan man börja ställa frågorna. Och ja, men det här är då exklusivt för prenumeranter som sagt. Detta avsnitt är ju ute gratis, så jag talar till er utanför betalväggen nu också. Men ja, prenumerant blir man ju då genom att registrera sig på underproduktion.se/stormensutveckling, och det kostar 29 kronor i månaden. Och för det får man då möjlighet att lyssna på vartannat ordinarie avsnitt av podden plus den här då, det här då månatliga bonusavsnittet. Så, ja.
Det här är en glad nyhet för alla prenumeranter. Ni får mer för pengarna.
Ja, exakt. För att sammanfatta så är det så att Stormens utveckling kommer framöver utkomma med 5 avsnitt i månaden. Och 3 är bara för prenumeranter. Och i den här liksom prenumerantsumman så ingår ju då också i och för sig att man möjliggör att podden kan göras. Att alla 5 avsnitt kan göras. Mm. Samt att man håller de här öppna avsnitten sponsfria också. Man betalar för att det ska vara en podd där vi säger att vi ogillar Klarna. Inte att vi säger att Klarnas smidiga betalningslösningar har skänkt mening till våra liv. Så att det är mycket som ingår för den här då försvinnande lilla summan, 29 kronor i månaden.
Mm.
Det är 350 kronor på ett helt år.
Mm.
Så det är ju bara, det är typ hälften eller en tredjedel kanske bara av vad ni bränner på en kväll när ni går ut och äter mellanrätter och dricker vinpaket.
Oj, det är dyr kväll.
Ja, precis. Hur medelklassig jag ser min målgrupp framför mig. Ja, det här.
Men
i alla fall, ni fattar poängen. Ja. 350 kronor på ett år. Och det var nyheten i alla fall. Man kan börja skicka de här frågorna om man vill. Och vill man bli prenumerant och kunna lyssna på bland annat det här, alla 3 avsnittet, så är det då underproduktion.se/stormensutveckling. Och mejla support@underproduktion.se om ni har problem med att registrera er. Eller om det krånglar med att öppna prenumerantflödet i er poddapp. Okej, detta om detta. Vad ska du prata om i veckans avsnitt?
Jag tänkte prata om Michelle Obamas nya tv-serie som hon har gjort på Netflix. Ett barnprogram som heter Waffles and Mochi.
Waffles and Mochi.
Waffles and Mochi. Det här är ett medelklasstest, Ola. Vet du vad mochi är för någonting?
Nej.
Nej, just det. Kan du misstänka det? Jag kan tänka mig att det är något som man serverar på så att barnkalas i Vasastan för en 5-åring.
Mm, okay.
Det är en japansk efterrätt som är en liten rund boll. Jag vet inte heller särskilt mycket om det. Men det heter mochi på amerikanska.
Det är precis, för när jag ska hålla på med sådana då ängslig medelklassreferenser och säger mellanrätter och vinpaket, så det är lite 2014 som sådana markör, tror jag då. Men mochi precis, är mera mochi. Uppdaterat.
Exakt, kanske, jag vet inte. Det är något som Michelle Obama, som finns i hennes värld.
Mm.
Och som hon även då vill sprida vidare till barn globen runt.
Just det.
Kunskap om mat.
Okej, jag tänkte senare återkomma lite grann till det jag pratade om förra veckan, om ledan man kan känna inför text- och humormassan på internet och vad det handlar om. Jag har någon slags återkoppling till det. Men jag tänkte först nu bara lite snabbt ta upp det här med att Felix Herngren skjuter babianer.
Va?
Felix Herngren skjuter babianer.
Okej, det visste jag inte.
Har du missat det?
Mm.
Ja. Vad du sa någon gång, att det finns, att det är liksom grejen med den här podden, att det är en person som hänger med i allt och sen är det 2 personer som inte hänger med i något, som är du och Jonathan.
Nej, precis. Eller jag tar del av saker fast inte kanske. Alltså jag upplever att jag kanske läser en bok eller går in i någonting, men jag tar inte så ofta del av det här då.
Flödet,
exakt.
Mm.
Ibland gör jag det lite grann, men jag har missat detta.
Ja. Nej, men det var en granskning i Expressen för några dagar sedan som avslöjade att massa rika och också några av de kända svenskar lägger stora summor på att jaga lejon och elefanter och andra hotade arter i Afrika. Som det stod i Expressen. Ja, men de åker på jaktresor där man ska vara typ garanterad att skjuta vad man vill. Och sen importerar de hem troféerna till Sverige eller var de bor. Eller det var också just en del av grejen att många andra länder har stoppat möjligheten att importera utrotningshotat afrikanskt storvilt troféer. Men att Sverige inte har gjort det då.
Mm.
Ja, i alla fall bland de utpekade Expressen-artikeln fanns Johan Ahlberg, tidigare vd på McKinsey, som skjutit och importerat 5 leoparder, 2 lejon och 3 elefanter. Enligt dokumenten Expressen granskat har Ahlberg låtit göra en exklusiv papperskorg av en av elefanternas fötter. En elefantfotpapperskorg. En annan svensk finanstopp gjorde en lampa av en snabel och lät konservera elefantens könsorgan.
Fan vad, det låter ju inte särskilt soft, va?
Nej, just det. Nej, precis. Det, okay, det, okay. Ja, det är lite...
klischéartat, så här, bara...
Ja, det är riktigt så här klischéartad bondskurk i det min stil.
Precis.
Det, eller, jag vet inte, det är väldigt mustigt beteende, får man säga. Göra en papperskorg av en elefantfot.
De har i alla fall inte börjat som Idi Amin gör en hatt av en elefantfot. Och liksom Felix Herngren har inte börjat liksom skruda sig själv i en liksom snöleopard hatt och gå ut med så.
Nej, nej. Jag vet inte, liksom steget från att göra en papperskorg av en elefantfot till att göra en hatt av en elefantfot, eller även ifall jag tycker att det är, alltså man är ganska mycket i samma liga ändå, tycker jag. Eller?
Absolut.
Om man har börjat göra... olika typer av inredning av elefantfötter.
Verkligen. Men det är liksom som att man har en barriär kvar som man inte, där man inte står för det, tycker jag, fullt ut. Alltså jag menar, jag tycker det har varit bättre om man har gått på sånt möte med McKinsey.
Just det.
Liksom vd:ar och har liksom gjort en vad heter det, krage kanske av ett elefantöra och hade på sig. Att det hade liksom känts mer...
precis, ja.
Att stå för det 100%.
Men det kanske skulle kunna vara en kompromiss att man får åka på sån här troféjakt i Afrika, men sen måste man klä sig som Idi Amin hela tiden, om man gör det.
Exakt. Det kan inte vara någon sån liksom hycklande person som liksom maskera sin Idi Amin-personlighet bakom någon form av liksom golfarsmak när man bara är Idi Amin.
Om ni börjar spela golf med liksom en sån leopardpläd med ett sånt leopardgap på huvudet, så är det okej. Okay. Ja, i alla fall, det mest intressanta är ju då de som är kändisar, med de som har varit och skjutit.
Mm.
Då är det, de som nämns i artikeln är Jan Guillou. Import av ett stort antal troféer från 17 jaktresor i Afrika. Bland annat lejon och elefant, zebra, 9 olika antiloper. Men alltså, det var väl knappt en nyhet, eller? Visst har man hört om det förut?
Och det har man sett i en dokumentär honom stå och lasta ut, alltså kanske rulla, alltså på något sånt, så ut som en stor skateboard där man har monterat fast en snöleopard som han liksom skjutsar ut från en sån... lastbil. En fullproppad lastbil med sådana slags... För var det inte en sån dokumentär om honom där?
Ja, men jag
bild av det.
Ja, det är också den känslan att det känns som att det typ har sänds i SVT. Ja, när Jan Guillou skjuter absolut storvilt i Afrika.
Ja.
Eller det känns bara som att det var helt självklart i alla fall, att det visste man. Men sen utöver Guillou så är de tre kändaste i avslöjandet. Zlatan Ibrahimovic, han har skjutit lejon i Sydafrika och importerat skalle, käke och fullt skinn av lejonet.
Mm.
Anders Borg, tidigare finansminister, import av zebraskinn från 2 jaktresor.
Mm.
Och då Felix Herngren, filmregissör och komiker, import av troféer från babian och afrikansk sibetkatt. I alla fall, ingen verkar vara arg på Zlatan.
Nej.
Eller jag menar, det, att han gör sånt här, det är också att det inte
ett,
nej, det var liksom, vi utgick ifrån det. Det var inte ett avslöjande heller. Också Anders Borg har det varit, vad jag har sett, inte varit just några upprörda känslor kring honom.
Nej.
Och det kanske också något med att det har blivit mer i samklang med hans image att göra något sånt här också.
Ja.
Att han också har gått över till det här heel-lägret lite grann. Alltså efter att han...
Vadå heel?
Heel, att man, det är som en, ja, det är en wrestling-referens. Att man är en bad guy i wrestling.
Mm.
Det finns good guys och bad guys. Face och heel.
Mm.
Men att han då har gått över lite till det här mer då bad boy-lägret.
Ja.
Eller att det är något sådär efter att ha blivit ihop med Dominika Peczynski efter den här festen, när gick runt och visade kuken, så är det mera samklang.
Absolut.
Att kan man ens vara ihop med Dominika utan att komma hem med zebraskinn då och då?
Nej, det tror inte jag. Han måste ha det som Alla hjärtans dag-present, får man en känsla av. Att han inte kan komma hem på Valentine's utan ett föremål gjort av ett skinnet från ett utrotningshotat djur till Dominika.
Nej, precis.
Jag tror att det liksom blir... jag tycker att hon har auren av att inte tillåta honom att komma in för tröskeln utan att liksom en ny hatt av sibetkatt...
Har jag inte fått en hatt av sibetkatt? Ja, men då blir det något sånt.
Sova i uthuset.
Ja, precis. Slänga ut alla hans saker genom fönstret på gatan. Göra en brasa av hans ekonomiböcker. om man inte
och hela den
kommer hem med så här en muff gjord utav gjord utav en koala.
Exakt, nosen av en koala. Gör en brosch av nosen på en koala. För att fira deras month anniversary. Ja, men absolut. Och att det är sexigt. Alltså, absolut, det är alltid kul. Alltså, det är inte att han mår dåligt av detta, utan det är helt underbart liv för honom. Att få leva med detta.
Ja.
Alltså, att det är väldigt... jag tror att de har det skitbra.
Ja, precis. Att han och får... Det är förmodligen helt... annan typ av mening jämfört med att sitta i Mexitegelvillan i Eskilstuna eller hur hans liv var förut. Att
verkligen.
Han får åka runt där i Afrika i jakt på zebror som hans kvinna kräver.
Däremot är det väldigt konstigt med Felix Hangen, för man kan ju inte föreställa sig Klara här och kan kräva sånt babianhuvud.
Nej, men det är just det att alla är så...
om inte Klara Herngren får ett sånt babianhuvud uppmonterat på en platta att hänga i sin girl crib, eller vad hon har. Nej, det är svårt. Varför gör han det?
Nej, det är just det att det är nästan all 100%, eller liksom 95% av all ilska kring det här avslöjandet är riktad mot Felix Herngren. Mm. Och det är väl att det inte är samklang, alltså... när det gäller honom. Det, här, det är inte i samklang med att ha odlat en image som lite så här, jag menar, skärmigt bortkommen töntig kille komiker. Då är det inte i samklang att åka sån jeep med någon lokal maffiaboss i Namibia till några neddrogade apor.
Det känns som att så här, man kan inte se Dan Bäckman eller Dan Back, Dan, vad heter hans karaktär? Dan Backman eller Dan Bäckman? Dan Bäckman.
Dan Bäckman. Det känns som att den är inspirerad av kulturjournalisten Dan Backman.
Exakt, precis. Men han heter Dan Bäckman. Och precis, man kan inte se Dan Bäckman i sån djup. Och det är ju det man... det är därför man älskar honom. Eller liksom, det var ju det han gjorde som var kul.
Är han i karaktär som Papi Raul hela tiden, men han skjuter babianer för att distansera sig från det lite grann. Det står så här angående Felix Herngren i Expressen-artikeln. I ett dokument stämplat i Sydafrika den 13 juni 2017 framgår det att han, Felix Herngren, alltså att han vill exportera troféer av två babianer och en afrikansk sibetskatt. Slutdestination är Herngrens bostad på Östermalm i Stockholm. När Expressen söker Felix Herngren för en intervju svarar han på sms: jag har absolut inte jagat babian i Afrika eller någon annanstans. Däremot kan någon från samma gäng som jag jagade med ha gjort det. Slutcitat. Sen står det vidare: men av exporttillstånden framgår att de är personliga och inte får överlåtas till någon annan. Samma besked får vi från Jordbruksverket och av flera rutinerade troféjägare. Man får inte importera någon annans troféer. Expressen har upprepade gånger sökt Felix Herngren för att ställa ytterligare frågor, men han har inte svarat.
Det är ju någon douchebag i det här gänget som har tvingat Felix Herngren att, för han har lägst status av de här alfamännen, att han måste skriva babianerna på sig och den här katten. Katten känns ju som det mest liksom pinsamma jaktbytet också.
Okej, alltså, du vill hitta sätt att rent två Felix här ändå.
Jag föreställer mig att en sibetskatt, vet inte vad det är, men föreställer mig att det är som en vanlig huskatt.
Ja, de och, är väl lite, alltså jag tror de är ganska stora, men det är som, ja, det är som ett kattdjur som är mindre än de stora kattdjuren. Det är något med att deras sibetkatternas analkörtlar producerar en myskdoftande olja som man kan använda för att göra parfym. Så det är ett Valentine's-tips till Anders Borg.
Det där känner han till så länge, Ola. Det där är otroligt old news. Det måste ju vara han som ska ha den där katten.
Ja, nej, men det är han som, ja,
eller tror du att Felix Herngren ljuger rakt av och att han visst har dödat babianerna?
Ja, alltså, ja, det verkar ju väldigt konstigt, eller att han bara har svarat i sms-et, sen så vill han inte svara på några fler frågor, och i alla fall då, om man får tro Expressens journalister, så är det osannolikt det Felix Herngren säger då, att de här tillstånden får inte överlåtas till någon annan och man kan inte importera andras troféer.
Mm-hmm.
Så jag menar, jag vet ju inte mer. Nej. Än vad jag läst Expressens granskning. Nej. Men Expressens granskning, ja, men att där är budskapet då att det måste vara Felix Herngren som har skjutit dem, som har importerat dem. att man får inte importera någon annans troféer. Men, ja, men det, är så här, det är jävligt rått det där med att skjuta såna stora apor. Mm. Att just att alltså aporna, att det känns grövre än att skjuta lejon egentligen.
Verkligen.
Att så här med aporna, att då har man verkligen eskalerat sitt jagande. Att det är den känslan att nu är jag så rik så att jag borde få skjuta något som är en närmare släkting.
Mm.
Jag borde få skjuta något som är närmare släkt.
Exakt.
Det är så. Jag sålde precis mitt produktionsbolag för 200 miljoner. Och jag vill ha något som är kusligt människolikt i mitt kikarsikte. Något som har såna bröstvårtor. Det är den.
Sen, ja, men något som har ett ansikte och ögon som är... Liksom att när man tittar in i ögonen så är det som att titta in på en gammal man. Så tycker jag det, men när man tittar in på såna apor. Ja. Det är de ögonen som jag vill titta in i.
Exakt. Det är...
Inte någon jävla zebra liksom.
Men något som i laboratorieexperiment visat antydningar till att kunna bemästra abstrakt tänkande. Att det vill jag uppstoppat på min väg. Men alla, ja.
Det är så konstigt därför att det är som, man kan förstå som Zlatan så här, men jag vill skjuta ett lejon liksom, för liksom lejon är det coolaste djuret och det skulle kunna liksom ta, alltså du vet så här, att det är ett farligt djur för människan till exempel så där.
Mm.
En apa, det är ju liksom inte ett farligt djur för människa. Det är bara så här vår lite avlägsna släkting som är så här vad ska man säga, en halv meter hög och sitter liksom i träden. Alltså det känns inte alls. Alltså det är liksom, det är mer, alltså det är mycket mer konstig impuls att vilja, vad ska man säga, besegra och döda den.
Mm.
Än då ett så här, lite ikoniskt farligt djur som en jävla idiot kan, som Zlatan kan tycka är coolt att döda.
Mm.
Vad ska man döda här näst? Så här, liksom en pudel typ. Eller alltså, fattar du vad jag menar? Lite så tycker jag känns.
Ja, du har, lite, du har någon annan så lite pervers kvalitet. Det där med babianjakten på något sätt. Jag vet inte.
Verkligen.
I alla fall, det jag tycker är mest provocerande med allt det här är ju att man inser hur mycket bättre Solsidan hade kunnat vara. Eller hur? Alltså, varför gör man sån ljummen skit när man har äkta roligt stoff från ett genererat rikliv att jobba med?
Jag håller med.
Att Felix Hagen ska sitta och försöka hitta på storyline som att ha rik ångesten, att man tycker att det är lite pinsamt att ha städhjälp, när han i själva verket då är mer på en sån här kejsar Nero-nivå. Eller hur? Kan man få rutavdrag för mänskliga facklor? Det kunde vara en storyline i Solsidan istället. Mm. Att de sitter ute på altanen med Mickan och Freddan och äter middag. Så här, älskling, det börjar skymma lite nu. Kan du tända på en kristen?
Mm.
Att mer så skulle det kunna vara.
Ja.
Att han borde gräva mer där han står på det viset.
Verkligen. Och att saker vi inte ens kan föreställa oss. Jag menar, jag har inte kunnat föreställa mig att det fanns organiserad babianjakt.
Mm.
Det hade ju verkligen kunnat vara ett avsnitt.
Ja.
Man kan tänka sig att det uppstår dråpliga situationer. Eller så här, han blir pressad till att babianerna ska levereras till hans adress. Men det var inte han som sköt dem och Expressen ringer.
Precis. Om det nu var så. Precis, om det nu var så. Det kanske skulle mer vara i linje då med, jag har inte sett så värst mycket Solsidan, men det, förmodligen, det skulle kanske mer i sig vara i linje med den karaktären.
Ja,
då,
men att de man skulle... gör ju ändå inte sådana saker, va?
Nej, precis. Men,
det är liksom inte riktigt, det är väl mer så här, jag köper en större snökanon än min granne på julafton.
Ja, fast ja, men jag menar, alltså om man köper den här bilden av att han har blivit pressad till det, att det inte är han så att säga. Att det är den här, jag är en sån bortkommen, osäker, konflikträdd person som har hamnat i den här situationen. Att Anders Borg har liksom skickat Dominikas presenter hem till min adress. Och så blir det så här pinsamt och jobbigt. Alltså om det då är så. Men jag tänker ju att det kanske mer är det här att man är liksom Idi Amin på riktigt. Att man är en sån... Ja, men en liksom vårtids aristokrat som bara har den megalomanin och dekadensen, och att man så här skulle släppa, alltså vara mer öppen med det i sitt skapande också.
Ja, att det skulle vara så här då att Freddan, vad fan heter inte Freddan, men alltså han som är Mickans man,
Fredde
kanske han borde inte ta Okej, det kanske
jag vet inte.
Ja, jag vet inte heller. Men i alla fall. Nej, men att det skulle vara så här att han är på en jaktresa och alla andra skjuter lejon. Och sen plötsligt kommer han på att han vill skjuta en babian. Och alla tycker att det är lite okej.
Ja, eller men jag menar bara att jag menar, om de kanske är såna. Det är väl som den norska serien Exit i och för sig som jag såg lite på. Den är väl att det handlar om såna hedgefond killar liksom, som bara är totalt skrupellösa då, och bara tycker att de står över alla normala regler och konventioner. Nej, men jag vet inte. Men jag funderar på om det kanske är generellt är ett problem, alltså vad ska man säga, så här, konstnärligt för många i det här media-elitgänget i Stockholm, att de gör innehåll på olika sätt som går ut på att skildra något slags så här, vanligt, alltså jag vet inte då, så här, Bromma, Stockholms övre medelklassliv. Det är den skildringen så här, att ja, vi är bara rövhål på det här viset. Men de är egentligen på en annan, mer så här bindgalen då, typ Wolf of Wall Street nivå egentligen. Och jag lägger ingen värdering i något, men jag bara tror att det liksom skulle bli så här råare och ärligare skapande om man istället för att gissa vad som är medelklass igenkänningshumor grävde mer där man står. Och skildra det här då med att man är mer en modern form av aristokrat med, som tycker att man står över allting och den här megalomanin och dekadensen och så.
Ja, men verkligen, att det liksom handlar om ens filippinska hemhjälp som bor i en egen del av våningen i Östermalm och hennes att man försöker att få ner hennes lön kanske eller något sånt där. Eller hur det kan vara. Jag vet inte. Nej, men alltså att en podd, människor som har en podd hade kunnat berätta om det. Ja. Istället för att berätta om någonting annat som är så här, någon, oj, min fru har felparkerat bilen eller sånt där. Så kan man berätta en sån anekdot. Men det finns ett skuggliv som inte är med i, liksom, vad ska man säga, berättelsen. För de här personerna förstår väl att det inte är igenkänning alls.
Nej, det är inte alls igenkänning. Det framstår som väldigt osympatiskt. Precis. Men det hade varit kul ifall de liksom
vågade
släppa löst det. Det var ju någon sån nyhet för några veckor sedan då Fredrik Wikingsson då tydligen hade berättat, det är Filip och Fredriks podd, att han hade blivit så kontaktad av någon i de här kändiskretsarna om vill du komma och ta coronavaccin? För vi har liksom bara så här fixat att vi ska få göra det före alla vanliga skitmänniskor. Okay. Men då hade ju då Fredrik Wikingsson berättat det i podden då, att jag sa nej och jag tycker att det här är fel. Men att det är ganska mycket så som standard, tänker jag liksom. Ja, jag vet inte, men det är bara det kanske då att det är det värsta med den här nyheten, att man anar ett mycket bättre och roare solsidan som finns där någonstans. men det är att skjuta afrikanska djur. Jag undrar, är det man vill egentligen? Alltså man vet bara inte om det, men det är liksom bara någon, vid någon förmögenhetsnivå så börjar man vilja det. Att det är speciellt, att det är så att man blir galen av att vara rik.
Jag tror faktiskt det är så lite grann att man liksom följer, alltså så här, vid en viss inkomst så liksom börjar du göra vissa grejer. Oavsett, och det kanske är så då att det är det man vill då innerst inne, eller att det finns en kultur, alltså för att vara hemma eller platsa en viss krets. Alltså antingen är det då någon slags sån social konstruktion. Alltså typ att, ja, precis som så här, när man själv går upp lite i inkomst, när man inte går på studiemedel, då börjar man äta kanske lite andra saker. Inte nödvändigtvis för att man måste det, för att du menar.
Nej.
Men det liksom är så på något konstigt sätt. Och sen att det är så, att det liksom blir en, inte så mycket egna val, utan att man formas in, hälls in i en, stöps i en sån form där det är en sån, alltså sån rysk oligarktrappa liksom.
Men det är just, men det är också med den där, att man börjar med den där oligarkstilen. Om man har pengar på den nivån, att man har hundratals miljoner, då börjar man med den oligarkstilen. Men ja, men det är just att det är så lite konstigt att det finns då latent igen, för att ja, men till exempel när man skjuter utrotningshotat storvilt i Afrika, att alltså, det är liksom, det är inte bara då det är, även om att, ja, man kan säga att det är så här omoraliskt, men det är också hela den här grejen då att det är så trashigt på något sätt, att det är så här vulgärt och smaklöst, men det är liksom, det är ändå det som finns latent i en, att det är det man vill när man, att det bara blir så när man har så mycket pengar.
Ja.
Det
tror jag. Och just då att vulgärt, att säga att det är vulgärt, det tror jag är någonting liksom vi som inte har råd att skjuta djur tröst, liksom, tror att vi själva tycker för att trösta oss, för att det kanske är så pass fett liksom. Antagligen då. Nej, jag vet inte.
Det är den här omnipotensen, bara då känslan av att jag kan göra vad fan jag vill.
Eller det att Putin hade liksom en guldtoalett och en guld, alltså du vet att man liksom bara ja, men exakt, men det är den där omnipotensen, precis.
Ja, men det är just mer det här, liksom, tänker man ändå då, alltså ryska oligarker, men jag vet inte, det känns som att det är så här människor som kanske ändå är uppväxta med en svensk medelklass-sensibilitet får ändå en rysk oligark-sensibilitet när de kommer upp i de här inkomstnivåerna.
Ja.
Att det, jag vet inte, det är lite speciellt, men det bara blir så automatiskt.
Det är för att man har sänkt skatten så mycket för bolag i Sverige. Michelle Obama har gjort en ny tv-serie för barn som går på Netflix, och den heter Waffles and Mochi.
Mm.
Alla de här pensionerade topppolitikerna vill ju hålla på med media nu.
Mm.
Det här är liksom hennes och Obamas produktionsbolag Higher Ground som har gjort den här.
Just det, okej. Okay. Ja, precis. Ja, det är också de som gör podcasten med Bruce Springsteen då.
Exakt.
Som Barack Obama gör kanske.
Mm. Ja. Ja, det är lite speciellt. Alla de vill göra. Alltså Meghan och Harry vill ju också det. Liksom, de har en podd nu. Alltså allting de... alla vill bli som oss.
Mm.
De vill influera och inspirera människor.
Mm.
Via då till exempel det här barnprogrammet som jag har sett. Och det, barnprogrammet kan berätta lite om. Det går ut på att det är två ganska okarismatiska, måste jag säga, dockor. Alltså, de ser ut som mupparna.
Mm.
Fast faktum är att det är rätt svårt att göra en riktigt jävla charmig figur. Det är inte så många som tänker på det. Men det är inte något, det är inget hastverk, va?
Nej.
Att bara hitta på en riktigt jävla, alltså som grodan Kermit, alltså det är inte lätt att titta på den.
Nej, så man
det är
tror
ett fucking geni som hittat på den.
Man tror att det är helt vad som helst. Det, att är, det, bara
väl
göra
kul. Det är väl kul att bara ha liksom en docka som pratar. Det misstaget har de gjort lite i den här. För de bara, ja det här, men det är liksom 99% av alla sådana dockor är, har inte nått.
Nej. Nej, men exakt. Men det, ja, men det är väl överhuvudtaget något sånt med barnkultur som man kan märka då om man själv blir förälder och håller på att ta del av det. Att det är väldigt mycket där som är allt annat. Att det måste ha något. Liksom. Så här, att Alfons har något och sen har 99 av 100 barnböcker har inget. Liksom.
Ja, men absolut. Man tror ju så här, Alfons skulle vara jättelätt. Man bara hitta på ett barn. Det har ju inte någon speciell karaktär. Alltså du vet, man måste ha en förälder som bor i ett lägenhet. Varför är det världens bästa barnkoncept? Förstår man inte. Det skulle lika gärna kunna vara en liten flicka som heter bla bla, som är sin mamma, som bara nej, nej, nej. Det är så jävla dåligt.
Mm.
Och så Alfons är så jävla bra.
Mm.
Det är en övernaturlig sensibilitet som inte människorna som har tyvärr gjort Waffles and Mochi tycker jag kanske har haft när de har gjort de här dockorna.
Mm.
De åker runt, de här två dockorna. En är då en sån japansk glass, alltså en rund glassbakelsesak, fryst. Och den andra är någon slags våffla med päls typ.
Ja, dockorna är bakelse, liksom är en glass och en våffla.
Mm, precis. Mm,
okay.
Programmet går ut på att de åker runt i världen och liksom lär sig saker om mat.
Mm.
Agendan, en illa dold agenda, puttrar upp under ytan, och det är att barn ska äta mer hälsosam mat.
Mm.
Michelle Obama säger så här på sitt Instagram.
In Netflix's Waffles and Mochi, two best friends are on a mission to learn about ingredients from all over the world. And now we want you and your family to learn along with them too. You see, every time Waffles and Mochi master an ingredient, they earn a badge. Your family can earn badges too by taking part in our Earn Your Badges Challenge. By completing different ingredient challenges, trying new foods, cooking familiar dishes in a different way, or learning new recipes, you and your kids can work together to earn your badge stickers.
Så det är väldigt tydligt här att hon vill liksom få barn att så här, påverka sina föräldrar att välja nyttigare mat.
Mm.
Bakgrunden till det här är såklart att det finns en extremt stor så allvarlig fetmaepidemi i hela västvärlden, men framförallt i hela världen, men framförallt i USA. Alltså där det är så här, jag tror det var typ 1980, då började den här kurvan liksom, människors vikt att, vad heter det, gå uppåt väldigt mycket liksom. Och sen så har den liksom ökat sen dess, hela tiden i princip. Och också att då barn och ungdomar sånt där får liksom mer sjukdomar av fetma. Och det här har ju Michelle Obama varit engagerad i när hon har varit first lady. Jag vet inte, alla first ladies har ju så här en grej de håller på med. Jag vet inte om du kommer ihåg Melania Trumps arbete mot näthat. Hon hade näthat, var skitbra.
Ja.
Barbara Bush hade läskunnighet, eller hur? Läsa. Men Obama hade i alla fall det här med att man ska äta nyttigt. Hon planterade en trädgård, en ekologisk grönsaksträdgård i Vita huset. Och hon hade också en grej 2010 så lanserade hon en kampanj som heter Let's Move. Som hon hade Beyoncé till exempel medverkade, och de gjorde liksom så här gympa, inspirerande gympa videos, eller jag menar röra på sig, äta nyttigt, inspirera barn och ungdomar till det. En intressant sak med den här kampanjen är att den hade liksom noll effekt. Alltså den lanserades i 2010, men såklart så har liksom medelvikten bara fortsatt gå upp hela tiden bland barn och ungdomar i USA. Speciellt bland fattiga då. Och de fick jättemycket information kanske om att de skulle äta grönsaker. Men de blev ändå inte smalare.
Nej.
Och det här är ganska signifikativt för sådana här projekt, att det finns liksom extremt mycket information och val och sånt, olika mataffärer, men det ökar ändå hela tiden. Det verkar inte ha någon, liksom, vad ska man säga, särskilt stor effekt.
Nej, det kanske hade ökat ännu mer om inte det var i peppiga videos med Beyoncé och Michelle.
Möjligt. Men varför blir de inte smala? Trots all denna information. De i arbetarklassen i USA. De latinamerikanska invandrarna. Ursprungsbefolkningen i USA. Och den fattigaste gruppen inom den svarta befolkningen. Där ökar medelvikten. Och är det för att de inte vet om hur gott och nyttigt det är med grönsaker? Det är i alla fall det underliggande antagandet som den här Waffles and Mochi bygger på. För den här tv-serien börjar med att de här två dockorna bor där det bara finns is och snö. De bor liksom i en frysbox, kan man säga. De tror att mat bara är sånt som är fryst. De förstår inte att det finns färsk mat. Så liksom hela idén är så här, färsk mat är det man ska äta. Man ska inte äta liksom processad sak, som mat som ligger i frysbox och sånt. Sen i programmet så åker de runt och de får lära sig då om färsk och riktig och oprocessad och ekologisk mat. I första avsnittet så åker de till ett tomatplantage och träffar en kändiskock som heter Samin Nosrat.
It's juicy and it burst in my mouth and it's fresh and it's not frozen.
Is this the first time you've had a fresh tomato?
Yes.
De här dumma dockorna har aldrig ätit något färskt. Precis som USAs dumma fattiga befolkning inte heller gör.
Nej.
Det är väldigt stötande, tycker jag. Alltså jag får sån pulshöjning, alltså jag blir helt galen av detta när jag tittar på detta. Och det är ingen reaktion, jag har inte sett någon ha den här reaktionen, alltså av recensioner, så jag vet inte om det bara är jag. Men jag tycker det är liksom helt sinnessjukt provocerande att en person som är så nära den politiska makteliten och haft så extremt mycket inflytande liksom säger att alltså därför att det är helt uppenbart att situationen varför det är så som det är beror på politiska beslut. Alltså jag menar, det beror inte på att så här, för 100 år sedan så var alla så bra på att välja närproducerad ekologisk färsk mat. Sen nästa generation blev lite sämre och nu har vi en generation som inte vet att man ska äta det. Och det är det som är problemet. och vi ska hjälpa alla med, vad heter det, upplysning. Liksom. Det är ju total idioti. Alltså, jag menar att det är ju liksom självklart en effekt av, jag menar, det är ju, finns ju en global kapitalistisk matindustri som domineras av ett antal aktörer. Det här vet ju alla. Alltså, jag menar, det är inga nyheter. Men jag bara menar att det är liksom deras syfte med sin verksamhet är att göra vinst. Så de gör mat. Det är också ett, liksom en effekt av kapitalistisk produktion helt enkelt. Att man att ofta kommer i ett stadium av överproduktion. Alltså att man producerar otroligt mycket mat nu. Men det kommer inte heller alla till del. Utan det finns vissa som är jättehungriga och vissa som har alldeles för mycket och så vidare. Men också liksom att alla saker såklart bidrar. Alltså du vet, det ger mer vinst om man har någonting som har jättelång hållbarhet. Det har mer vinst om, alltså du vet, allting, alla vet det här. Om det finns transfetter i någonting så går det att liksom sälja billigare och så vidare. Alltså allt det här är resultatet av liksom en politik och... och en form av samhällsutveckling som är på ett visst sätt. Det handlar inte om att individer själva... Och jag menar speciellt när man pratar om USA, så här, liksom hur är typ hela samhället planerat? Till exempel, kan man gå till en park och vara där? Eller måste man köra bil överallt? Eller alltså, i det oändliga. Jag orkar inte ens säga detta för alla vet redan. Men jag menar, det är också så här... Det är väldigt så här... komplicerade system som den här globala kapitalismen skapar. Som till exempel, jag läste en bok att alltså när quinoa till exempel blev så här populärt, du minns att quinoa blev en jättepopulär gröda helt plötsligt, att massa matskribenter skrev att det var så här världens nyttigaste grej att äta och så. Det kanske är 10 år sedan liksom.
Ja, precis. Om det känns som att det var något som inte fanns och sen fanns det.
Precis.
Och det är... Jag minns en tid då jag inte hade hört talas om quinoa.
En quinoa-sallad. Nej, men det är liksom en jättegammal gröda egentligen som odlas i Anderna. Och sen när det blev en sån innegrej i väst, så var liksom rika människor blev villiga plötsligt att betala jättemycket pengar för quinoa. Och då blev liksom priset jättehögt på det, så att människor, alltså så att det fanns ett ekonomiskt intresse att odla quinoa som gjorde att, alltså skitsamma, lång historia kort, men det brukade odlas på bergsluttningarna i Anderna i väldigt liten skala, och då var det en del av ett ekologiskt system där det ingick att lamor var där och betade och massa olika sådana saker. Och sen så istället så började man stora bolag odlade på jorden nedanför där det var platt, och då blev det liksom en storskalig industri, och då blev det en massa jorderosion på där de brukade odla det, och då får de liksom stormar kanske och ökenutbredning och lamorna kanske dör. Alltså förstår du? Alltså sådana här saker händer ju konstant liksom i ett sånt slags system. Och det som händer sen då att de kan inte längre äta quinoa, de som bor där, för att det är för dyrt för dem. Och det slutar med att de måste äta så importerad kanske mat från en fryst låda eller någonting, så de blir jätteöverviktiga och får diabetes, och de som bor i Anderna typ.
Ja, just det. Precis, de får transfetterna istället.
Precis.
Så skickar de quinoan till oss.
Exakt. På grund av att folk har läst en sån artikel om hur man ska välja nyttigare mat.
Ja, just det. Ja, precis. Så du säger att det är det handlar om här då, att Michelle Obama vill mörda indianer i Anderna med transfetter. Att
precis.
Det är det här programmet går ut på.
Exakt.
I förlängningen.
Nej, men det menar jag så att övervikt är en konsekvens av liksom ett produktionssätt vi har av mat som är global kapitalism, som skapar det här som en effekt. Och då när det är en helt materiellt skapad situation, så är det. Så den är skapad på det sättet. Men sen så gör man det problemet till ett moraliskt problem för individer. Så individer ska med liksom personliga val lösa hela problematiken utan att göra någon som helst inskränkning i kapitalismen. För det får man liksom inte göra. Alltså man får inte, vad ska man säga? Michelle Obama skulle inte kunna säga, jag vill att till exempel Coca-Cola ska beskattas jättehårt för att de måste vara med och betala, vad heter det, deras vinster måste också betala till exempel alla de hälsoeffekter som den här drycken har på folk till exempel.
Mm.
Alltså det känns som ett politiskt omöjligt, det är politiskt omöjligt att säga sådana saker.
Just det.
Det enda man ska, kan göra är så här, alltså de enda man, för man kan inte gå på de människorna som är orsaken till alltihopa, utan de man kan gå på är de som är tjocka, de som är fattiga, barnen, och säga att de ska ändra sig.
Mm.
När de är offren för alltihopa.
Det är det som vanligt, det som är individerna ska lösa klimatfrågan. Det är de individuella fotbollsspelarnas fel att det ska vara VM i Qatar nu också.
Jaha.
Man ska tvinga alla fotbollsspelare att ha en t-shirt om att de är för mänskliga rättigheter. Efter att massa mutkollar på FIFA har bestämt att de ska ha fotbolls-VM på ett ställe där det dör 5000 gästarbetare för varje arena de bygger. Så ska man hålla på och guilt-trippa Zlatan och sådana, ha på sig en t-shirt om att de är för mänskliga rättigheter.
Zlatan kan brodera in det på sitt lejonskinn. I alla fall, jag läste en bok av någon som heter Eric Holt Jimenez.
Mm.
Som heter A Foodies Guide to Capitalism.
Mm.
Och då skrev han en sak som jag tycker stämmer mycket, som är att i vårt samhälle idag så har vi liksom en så här väldigt stor utbredd matfetischism. Alltså att vi är så här increasingly besatta av mat på olika sätt.
Mm.
Att vi liksom är konstigt intresserade av mat i vår kultur just nu.
Mm.
På samma sätt som tyska bögar på 80-talet var intresserade av läderkläder. Mm. På det sättet är vi intresserade av kol, typ.
Mm, just det. Precis. Man kan tillreda kol på olika sätt.
Ja, eller det finns olika sorters kol som kan vara...
Sota kolen, lite snabbt bara.
Exakt. Det finns jättemånga olika sorters kol. Men jag kan märka det med mig själv, för jag själv är väldigt ointresserad av mat. Eller som ganska ointresserad av ingredienser och kryddor och sånt.
Mm.
Eller som... medelintresserad trodde jag att jag var.
Just det.
Men jag märker allt eftersom tiden går att jag börjar bli mer och mer apart, för att jag liksom inte, att jag känner mig då att, vad ska man säga, samtidens intresse för mat har liksom skruvats upp väldigt mycket.
Mm. Ja, det tror jag också, det tror jag verkligen stämmer. Det var någon sån grej som blev viral på Twitter då det var någon tjej som hånade sin Tinder-date för att han bjöd på så fattig mat. Så de typ fotade sin tallrik där det typ var, jag vet inte, var så här kött och potatis i bearnaisesås. Eller kanske såna här potatisräfflor som någon slags pomfrit-variant.
Mm.
Jag vet inte vad. Men det var bara något med hur alla flög på det. Att reaktionerna på det var så... Det bara sa något om hur bra koll alla har på mat. Att alla tyckte att det var så självklart att det där var superfattigt.
Att man liksom inte blir glad för att någon har lagat mat åt en.
Nej.
Utan man blir liksom rasen. Eller man liksom, vad heter det? Man har på så mycket med sån...
Alltså, det var så fruktansvärt pinsamt att det inte var en sån... Jag vet inte, att det är bara sån standardnivå nu. Att alla har jättebra koll på hur man gör en snygg trerätters liksom med... Jag vet inte. Fint sotat kol som en mellanrätt. Det bara känns som att en sån standardnivå som har blivit så mycket högre när det Precis. Gäller mat, att det är något alla har koll på.
I alla fall så vi lever en tid nu där vi är så intensivt fetischistiskt intresserade av mat.
Mm.
Men, menar han den här Jimenez, så är vi liksom bara intresserade av en liten del av liksom matsystemet, typ en väldigt begränsad del om man tittar på det här så här gigantiska globala matsystemet.
Mm.
Så finns det liksom en del är till exempel bönder och arbetare, alltså producenter, dels de som arbetar med då framställningen, men till exempel de som jobbar på ett fält, de som jobbar med att plocka tomater till exempel.
Mm.
Det är så väldigt intressant hur de egentligen så här, hur är det. Alltså den frukten och de grönsakerna vi köper varje dag. Liksom att den är plockad av någon. Och hur de har det. Och de som föder upp djuren. till exempel kyckling och sånt. Och också människor som packar in mat i förpackningar, de människorna.
Mm.
I för sig den här Äta, sova, dö, faktiskt den filmen handlar om det. De människorna förpackade i rucola.
Mm, just det.
Det är väldigt intressant, tycker jag. För det är en sån så jävla osynlig del i ett matsystem. Alltså det är så fruktansvärt många människor som håller på med det.
Mm.
Och så bara, vad... Hur har de det? Vad gör de? Alltså att processa, man också så här, jobba i detaljhandel eller jobba på restaurang till exempel och sådär.
Mm.
En annan jätteintressant grupp som är helt dold i det här extremt konstiga matintresset är så här, ägare av produktionsmedlen. Alltså de som, det finns ju liksom några extremt stora aktörer på så här, den globala matmarknaden. Och det är liksom till exempel de som har monopol på fröer och kemiska bekämpningsmedel. Det finns ju de här till exempel Bayer, Syngenta. De här människorna också håller på med genmanipulation av grödor som är som gigantiska företag.
Mm.
Alltså, och så finns det så 2-3 stycken som verkligen styr globen.
Mm.
Och har så här enorma lobbygrupper och så vidare. Men i alla fall, så de två grupperna. Sen har vi den tredje gruppen som han, Jiménez, kallar för så här, the food intellectuals. Och det är så här, kändiskockar, tekniker, professorer, författare, alltså människor som skriver om mat. Bla, bla, bla. Och de är ju de enda som syns. Det är den här gruppen vi är intresserade av. Liksom.
Mm.
Det är kring dem, den här pyttelilla delen av det här stormatsystemet som liksom allt fokus finns. Och hela den här serien för barn som Michelle Obama har gjort, den fokuserar också bara på det här... food intellectuals, liksom så här. Vad, hur jag, alltså, i alla avsnitt av den här serien så, mm. så är det med en kändiskock, alltså typ en jättekänd, jätterik kock som gör någonting med den här maten. Och det handlar mycket om så här, att man ska till exempel smaka på en tomat med hjälp av en kändiskock. Men...
det är skillnad på att smaka på en tomat och smaka på en tomat.
Verkligen.
Mm. Ja,
men
ja,
jag bara kände så här, det hade varit så jävla kul. Tänk om man hade gjort program som handlar om de här andra delarna av det här matsystemet. Mm. De som man inte får reda på. Alltså till exempel när man gör om tomater då. Mm. Istället för att åka till en kändiskock och smaka på hennes tomater, så skulle man bara kunna åka till ett helt vanligt tomatplantage. För det finns ju svin mycket i USA, i Kalifornien. Och prata med de som jobbar där med att plocka de här tomaterna och bara hur de har det.
Mm.
För att just i USA finns också jätteintressant facklig organisering av dem. För de är ju allihopa immigranter från Latinamerika.
Mm.
Och de jobbar, de får betalt per tomat de plockar. Och så jobbar de kanske 12 timmar och så är det stekhet sol. Och så finns det ingen skugga och så bor de i baracker. Alltså fattar du, så har de det hela dagarna.
Mm.
Och så jobbar de med jättestarka bekämpningsmedel.
Mm.
Och... det här för mig vidare på en... det hade kunnat vara ett avsnitt. Waffles and Mochi pratar med en sån facklig representant och bara diskuterar vad de har gjort.
Ja, Waffles and Mochi utvecklar cancer på grund av att de har varit nära bekämpningsmedlet. Ja, det vore...
ja, Waffles and Mochi, det skulle kunna vara inspirerande. Det skulle kunna vara som Waffles and Mochi förstår hur facklig organisering ledde till att de här arbetarna fick det bättre. För det hände faktiskt i USA.
Mm.
Att de gjorde helt otroligt så här... det är förbjudet såklart att vara fackligt organiserad på de här jävla ställena. Liksom. Mm. Så som det är på jättemånga ställen i USA. Men då lyckades de ändå genomdriva ganska mycket så här förbättringar faktiskt för sig själva. Men i Europa så är det ju likadant. Alltså det är ju så här, bara immigranter som jobbar med de här grejerna.
Mm.
Som kommer, alltså, kommer till Spanien från Marocko, Algeriet och sådär och jobbar på sådana här liksom grönsaksplantage då. Men alltså, det hade väl varit intressant att få reda på. Nu har jag ett avsnitt till, ett förslag på vad det skulle kunna handla om. Ett avsnitt skulle kunna handla om Syngenta, som är det här fruktansvärt blind fläck. Det är då ett jättestort globalt företag som gör bekämpningsmedel.
Mm.
Och då hade ju till exempel Waffles and Mochi kunnat bara prata med olika människor om vad är Syngenta för någonting, eftersom det styr och påverkar så himla mycket när det gäller mat. Det är till exempel, det är ett bolag som gjordes, alltså avknoppades på något sätt av AstraZeneca, för det är liksom delar av läkemedelsindustrin och den här bekämpningsindustrin är ju liksom lite besläktad på något sätt.
Mm.
Men sen så köptes den 2015 av Kina. Så det är liksom kinesiskt ägt nu. Och det är liksom de fem största sådana där agrikulturkemiska företagen har en gemensam lobbygrupp som heter CropLife International Lobby Group. Den här lobbygruppen, sen började man kunna undersöka, prata med. Vad gör de?
Mm.
Ja, vad gör de? De, till exempel, så blev de nyligen kritiserade av Greenpeace för att en tredjedel av deras bekämpningsmedel innehåller gifter som är farliga för bin.
Mm.
Alltså, bin är hotade, det vet vi, känner vi till.
Mm.
Men alltså, jag bara menar att de här människorna är alltså så jävla komiska, alltså helt sinnessjuk grej som är en kontrovers som Syngenta har varit inblandad i. Jag måste ska berätta för dig jättekort om den här kontroversen.
Mm.
För den hade kunnat också vara ett avsnitt av Waffles och Mochi. Att Waffles och Mochi, de hade liksom kunnat liksom förklara den här kontroversen.
Mm.
Men då är det så här. En sak som Syngenta har i sina bekämpningsmedel. För grejen är att för att kunna odla sådana här storskalig så måste man bekämpa då. Och då är det så här att väldigt många av de här sakerna har visat sig vara giftiga. Och de är förbjudna nu i Europa, många av dem.
Mm.
Men de är tillåtna framförallt i u-länder, Brasilien, Indien och så vidare. Och sen är de också, används de i USA. För USA har mycket, mycket slappare regler än Sverige. När det gäller, eller en EU, när det gäller såna här gifter i bekämpningsmedlen. Och då finns det ett gift som heter atrazin. Som Syngenta har i sina produkter. De är de som tillverkar just bekämpningsmedel med atrazin. Och då har det liksom varit så här, det är förbjudet i hela EU, men de använder det i USA.
Mm.
Och då är det liksom en forskare som heter Tyrone Hayes, som är biolog.
Mm.
Han började påvisa, för det finns liksom en teori att väldigt, väldigt starka bekämpningsmedel i mat, framförallt i majs och så, att det skulle kunna påverka människors hormonella system. Och det är inte helt klarlagt, men det finns liksom forskning som antyder det och så vidare. Och det är inte tydligt om det kan vara så. Men liksom till exempel att man besprutar då majs i USA med atrazin. Och då så den här biologen menade på att det påverkar vad heter det, hormoner hos grodor. Så att för det finns ju en misstanke som vissa har haft då, liksom att bekämpningsmedel påverkar människor hormonellt och gör så att de blir överviktiga och så av det. Därför att han menade på att manliga grodor blev kvinnor alltså av det här, vad heter det, bekämpningsmedlet.
Mm.
Men grejen att han, alltså att det påverkar östrogenhalten då helt enkelt. Så att, så här,
och bara att män får då kvinnliga höfter eller någonting av de här avbesprutade.
Precis, och detta måste jag säga så här, det här är inte klarlagt och Nej. Det är inte vetenskapligt bevisat, men det finns ju teorier som menar på att till exempel anledningen till fetmaepidemin i USA är kopplad till att de har jättemycket slappare regler än vad EU har när det gäller bekämpningsmedel och att liksom de bekämpningsmedlen för majs och så skulle kunna liksom vad heter det, påverka hormonerna då och göra till, det kanske skulle kunna vara till exempel foster, om en gravid kvinna äter mat som är framställd med de här bekämpningsmedlen så skulle det kunna skapa hormonella obalans i fostren, vilket gör att fostren skulle kunna bli mycket mer predestinerade till övervikt för att det hormonella systemet där blir ändrat. Och just att det är mycket mer då bland fattiga grupper skulle kunna vara för att de människorna kanske dels jobbar på sådana här plantager eller bor nära där det finns kanske dricksvattnet eller så här. Och nu måste jag understryka att det här inte är klarlagt, utan Nej. Det är en teori.
Det är påhittat av någon galning. Men Exakt. Om det var sant, tänker vad hemskt.
Varför är atrazin förbjudet i EU, kan man ju undra.
Men det är, så är det väl generellt med mat, hela matgrejen, att det är så påfallande slappa regler i USA jämfört med Europa. Att,
precis.
Så att man kan ju tänka sig att det finns olika typer av problem med det i alla fall. Då.
Precis, ja. Man har också märkt så här högre, alltså just det, när man pratar jättemycket om att det skulle handla om att de här människorna äter så himla mycket mer, så kanske det inte faktiskt handlar, alltså det behöver inte bara handla om det. Alltså för det kan handla om olika biologisk disposition som gör att man kanske är känslig för olika saker. Skitsamma. Mm. Oavsett om detta stämmer eller inte så ska jag bara berätta en rolig anekdot som hade kunnat vara med i Waffles and Mochi. Mm. Vad som hände när den här forskaren Tyrone Hayes sen så har liksom hans forskning, alltså han menar på att, för det är vissa som menar det då, att den här hormonella grejerna går in då så att till exempel man får mer av det här kvinnliga könshormonet, vilket gör att män kanske lägger på sig fett på ett sätt som är kopplat till minskad testosteron och sådär. Och det skulle handla om bekämpningsmedel i mat. Det är inte alls klarlagt, men i alla fall. När han skrev en forskningsrapport om det, när han visade vad som hände med de här grodorna som hade utsatts för atrazin.
Mm.
Sen har hans forskning blivit kritiserad och så vidare. Men då så är det i alla fall. Så Syngenta då har blivit liksom outade för att de började betala. De har ju jättestarka lobbygrupper då. De började betala tredjepartsjournalister för att liksom misskreditera honom jättemycket.
Mm.
De hade planer, alltså det har avslöjats inte andra dokument, att de skulle skicka folk till hans föreläsningar som skulle ställa kritiska frågor och bua och vara liksom fientliga mot honom. Mm. Alltså han har liksom så här, alltså de skulle gräva upp personlig information och smutskasta honom som handlar om hans fru, alltså massa sådana saker, alltså det här Syngenta då.
Mm.
Och det stod en artikel om det i New Yorker om detta, Tyrone Hayes, om man inte säger om den här historien. Sen är det också så att sen så gjordes det en så att säga oberoende studie av detta som visade att han hade fel, Tyrone Hayes, som gjordes av att atrazin inte påverkar endokrina nervsystemet på det här sättet.
Mm.
Men, och den gjordes av liksom en statlig organisation i USA, men den organisationen, under tiden de gjorde undersökningen så hade de besök av Syngenta 40 gånger. Alltså, fattar du vad jag menar? Det var så här, man var så här, det är ändå en jävla soppa, du vet.
Att det, liksom, det, även om det verkar som att Syngenta trodde att de gjorde folk tjocka med sitt bekämpningsmedel, även om det inte var sant.
Ja, exakt. Hur som helst är de i alla fall kritiserade av Greenpeace för att det är förstör för bin.
Mm.
Nog om det. Det är bara intressant tycker jag att det är liksom en blind fläck.
Mm.
Ingen känner till ordet Syngenta. De har till exempel köpt Lantmännen nyligen.
Mm.
Och de äger allting.
Just det.
Det är ett kinesiskt bolag. Men alltså nu för tiden. Eller jag menar, det är bara det att det är så jävla konstigt hur de är i en sån fucking mediaskugga alltid.
Ja.
Eller hur de här människorna som jobbar med att spruta på det här atrazinet på tomater är i mediaskugga hela tiden.
Mm.
Och sen är det liksom sånt bizarrt fokus på helt andra saker som liksom exakt vilka ingredienser som ska vara i mat. Eller som hur man gör pickles, typ en hipster med en septum piercing ska förklara för de här dockorna hur man gör pickles.
Hey, does anybody know what exactly turns this into a pickle?
The salt will help healthy bacteria grow inside the jar.
Wait, bacteria?
Yes.
I don't know if I want bacteria in my jar.
Well, not all bacteria is bad. There's healthy bacteria.
Det hade varit bättre om den hade sagt att den här dockan atrazine? I don't know if I want atrazine in my food. Why is it forbidden in the EU? And not. Mm. Nej, men de hade kunnat ha ett informationsprogram om kontroverserna kring atrazin.
Ja. Ja, precis. Mer sådana barnprogram. Mm. Där Waffles and Mochi skriker, det är atrazin överallt. Det är atrazin. Passa er för atrazinet. Du förgiftar er. Mm. Ja, just det. Jo. Ja, men jag fattar vad du menar. Jag tänkte bara göra en liten återkoppling till förra veckan då jag pratade om att inget känns roligt.
Mm.
Att jag apropå att jag sett ett SVT Edit-program om meme-humor pratade om en känsla av leda inför internethumorn. Och att jag hänvisade till en essä av Justin E.H. Smith där han skrev att internet har gjort för språk vad industriella revolutionen gjorde för textilier.
Mm.
Att det är känslan, att precis som industriella revolutionens textilfabriker gjorde att det fanns många fler och billigare tröjor, så är internet språkfabriken. som bara spottar ur sig text och innehåll och humor så att vi har det mer och bättre och billigare än någonsin. Men det känns som något har gått förlorat.
Mm.
Precis som att det känns som att fabrikströjorna, inte originaliteten och själen som fanns hos vävarnas tröjor, så känns det som att skämten jag ser i sociala medier inte har själen och originaliteten som skämten jag såg på tv på 90-00-talet.
Mm.
Och jag pratar lite då om olika teorier kring det. Är det bara mattheten inför överflödet? Mm. Eller är det att internet dödar den mänskliga subjektiviteten och friheten för att alla tänker och pratar algoritmiskt?
Mm.
Eller är det bara att jag blivit äldre och mer förbittrad och oentusiastisk inför allt?
Mm.
I alla fall så fick jag ett mail från en lyssnare, Jakob Skote. Eller ska det vara Jakob Sköte kanske? Ja, jag vet inte. Men den lyssnaren pekade mig i riktning mot tyske sociologen Hartmut Rosa.
Mm-hmm.
Eller det var en lång text om Rosa på Substack-bloggen The Convivial Society, som är en Substack som drivs av en som heter Michael Sakasas, som handlar om vår relation till digital teknologi.
Mm-hmm.
Och sånt skriver han om. Men i alla fall att den här Rosa, Hartmut Rosa, att han menar, han är väldigt uppmärksammad sociolog i Tyskland tydligen då, men att han, jag har varit mycket inne på det här då med någon sån modernitetskritik, att han menar på att roten liksom till det onda, eller vad man ska säga, till problemen finns mycket i att livet i det moderna samhället framförallt karaktäriseras av idén av hopp och begäret av att vi ska kunna kontrollera världen.
Mm-hmm.
Att det är liksom det teknologins och modernitetens historia handlar mycket om, att öka vår reach, att öka vår räckvidd, öka radien för vad som är synligt, tillgängligt och nåbart för oss.
Mm-hmm.
Alltså världen måste begripas, erövras, utnyttjas, optimeras, göras tillgänglig, göras användbar. Det känns väl som att det är lite besläktat med Max Webers teori om avförtrollningen.
Mm.
Att oron i det moderna tillståndet är starkt kopplat till övertygelsen om att världen är kalkylerbar.
Mm.
Att det ska liksom inte finnas några mystiska, oförutsägbara krafter i rörelse. Utan allt ska i princip gå att kontrollera genom kalkyl. Och det leder då till oro och psykiska problem och hjärnspöken som så här yttrar sig i ett maniskt kontrollbehov framåt inför det som kan bli, och ältande bakåt av det som hade kunnat vara.
Mm.
För att man borde kunna vara on top av allting. Det är liksom modernitetens löfte på något sätt.
Mm.
Det ska gå.
Mm.
Men menar då Hartmut Rosa att ju mer vi försöker kontrollera världen, desto mer förstummas den. Alltså en värld som är helt känd, där allt är planerat och behärskat, är en död värld.
Mm.
Och för att vi liksom då hela tiden närmar oss världen på det här viset, försöker behärska, kontrollera den, göra den nyttig, eftersom vi hela tiden närmar oss världen på det viset, så blir möjligheten att verkligen känna oss levande och på riktigt möta världen, det blir allt svårare för oss. Vi förlorar vår förmåga till resonans. Det är Rosas centrala begrepp. Resonans.
Mm-hmm.
Och det är liksom, ja, det Rosa kallar resonans, det är så här gensvar, att det är ett sätt att relatera till världen på så vis att vi är öppna för att påverkas av världen.
Mm-hmm.
Både påverka den och bli påverkad av den. Det är inte bara att vi vill appropriera världen och behärska den, utan resonans går ut på hur människan och hennes omvärld ömsesidigt berör varandra. Och att den känslan, det utforskandet kräver okontrollerbarhet och otillgänglighet i viss mån. Den känslan av resonans.
Mm-hmm.
Och det liksom står i motsättning till den modernas strävan att allt ska vara perfekt och kontrollerbart. Vi kan bara höra en minut här när Hartmut Rosa föreläser.
We experience these moments of resonance in social interaction when you fall in love with someone, for example, but also when you are in an intense discussion or when you help a child or so, right? But also you feel those moments when you have experiences with art, in a concert maybe, in an opera, whatever it might be, could also be a heavy metal concert, or in very intense experiences with nature, or for some in religious experiences. Those are moments of resonance where you feel you change, and the change here is not just a change in emotional state, it's a change in the way you relate to the world. It's a change in relationship, right? And I think the best term to grasp it is when you get in resonance with someone or with something or with the world as such, then you experience a form, a moment of resonance. And the opposite is alienation. And you might be incredibly successful in increasing your reach and share of the world, right? Increasing cultural, economic, and social capital. And still the world might be silent to you.
Ja, du kan vara väldigt framgångsrik att utöka din räckvidd och din andel i världen. Mm. Att utöka ditt kulturella, sociala och ekonomiska kapital. Men världen är ändå tyst.
Mm.
Den är så tyst.
Tror du kan, det här kan vara anledningen till att Felix Herngren har varit skjuta babianer. Att han letar efter någonting som ger någon resonance.
Ja.
Kanske att det där, det kan vara att bli förälskad eller ha en stark konsertupplevelse eller skjuta en babian.
Mm.
Att det är en av de sakerna.
Precis.
Som får en liksom att få sådana underbara känslor.
Exakt, fast jag tror liksom just det är ju förmodligen då att resonansen som du kan få av naturen är ju förmodligen något du dödar då om du är en sån jätterik människa som liksom bara så här, mitt liksom mastercard ska göra att jag får åka dit och skjuta den här, att jag ska liksom kunna kontrollera världen på det viset.
Just det.
Det gör ju att du dödar liksom, det är bara något som jag master liksom. Det är någonting jag behärskar. Det är inte något där jag liksom är öppen för att låta mig påverkas.
Nej.
Ja, jag vet inte.
Mm.
Men det är, ja, precis, det är hela det här resonansbegreppet. Ja, det känns som att jag kanske inte riktigt har läst på tillräckligt för att kunna så, gå in i det ordentligt. Men att det är den här...
Jag tycker man fattar grejen.
Man fattar ändå grejen lite. Att, men just då att det är den här strävan efter att ställa världen till vårt förfogande. Att råda över den. Att det är då liksom, det är en del av något som har pågått då de senaste 100 åren i det moderna projektet, men att det också då är en process som accelereras på ett nytt sätt av de digitala teknologierna, att det blir en ny räckvidd. Att Rosa menar att de digitala teknologierna har fundamentalt omvandlat våra liv genom att göra nästan hela världen så som den representeras i vårt medvetande. Världen så som den representeras i vårt medvetande har gjorts tillgänglig för oss på ett aldrig tidigare skådat sätt. Att vi liksom har hela världen tillgänglig då i våra fickor med smartphones. Alltså det har vi ju inte, men det är liksom, det skapar den här illusionen av att vi är on top of everything, att vi har den telefonen. Och det gör också då att everything, att allting känns stumt och dött.
Mm.
Att vi har den här fullständiga kontrollen över allt, och allt känns som att det kan optimeras. Vi har, inte vet jag, vi har vår stegräknare. Ja, men vi kanske har den här känslan av att behärska hela vårt sociala liv. Mm. Vi har alla människorna där i våra appar. Att vi har den här idén om att kunna ha den liksom räckvidden som ger oss kontroll över hela vårt sociala liv, över vårt datingliv, också över vår kulturkonsumtion. Att sen när det gäller konstupplevelser, att det blir svårare med den här spontaniteten och nyfikna utforskandet. För det är liksom, när det är vi som kontrollerar hela inramningen och bara så ska optimera och planera och maximera på ett mer kanske accelererat sätt, har det blivit så jämfört med när det bara var till exempel att man glodde på gammel tv. Mm. Eller jag vet inte, för att återkoppla till det här förra avsnittet då med humorn sådär då, att något med att bristen på kontroll gjorde att det var lättare för mig att uppleva resonans när jag såg Letterman på 90-talet än när jag glor på Twitterflödet. Att nu sitter jag bara liksom och scrollar irriterat i jakt på det optimala, och jag ska delta själv och jag ska kontrollera det, till skillnad från då jag bara lät mig drabbas av något jag inte hade kontroll över.
Just det, för nu är det mer så att det är ditt ansvar hur ditt flöde ser ut. Alltså du skulle kunna liksom ha valt några roligare människor att följa och ta bort de tråkiga och sådär.
Mm.
Så liksom du måste på något sätt... Ja, exakt, du är liksom den som bestämmer där.
Precis.
Och annars kan man bara... precis, man tvingas titta på någonting som man inte hade valt själv.
Ja, jag vet. Men det är något med det. Det är sådär, man förstår vad man menar. Så skulle man vilja... Alltså går det liksom... Att det inte bara ska vara något sådär teknikfientligt och bakåtsträvande. Men jag vet inte, men det är något med den här då... Den resonansen där man låter sig... ta del av något man saknar kontroll över. Jag vet, han pratade om det, just det där att hela den här grejen att man kontrollerar allt och optimerar allt gör att vi liksom, att hela världen är en point of aggression. Det är ganska bra.
Verkligen.
Att så där, allt är bara liksom en så där, att göra lista, det vill säga irriterat försöker bocka av allting. Att det liksom är...
Verkligen.
Ska stöka undan allt. Och det är liksom... Alltså vi tar inte emot livet och världen som en gåva, utan vi ser världen som ett råmaterial som ska formas, hanteras, planeras, förutses och kontrolleras av oss.
Mm.
Och det är liksom den bara frustrationen och ångest och alienationen som det skapar som är bara centralt för det dåliga måendet i vår tid.
Just
det. Världen har blivit en aggressionspunkt. Allt är en att göra-lista som vi försöker stöka undan. Det är liksom så man lever hela sitt liv. Ja, men det är, ja, men det kanske liksom hela den känslan av kontroll över hela sin bekantskapskrets som Facebook och Instagram ger en.
Ja.
Alltså det är något sådär, det känns som att de finns där. Alltså jag har ingen riktig relation med någon nu för tiden. Jag har inte träffat någon människa på 10 år känns det som. Men jag har den här känslan av att jag har en räckvidd. Att jag bemästrar och kontrollerar dem. För att de finns där liksom, mm, i apparna. Men de är döda och stumma. Och de är en källa till irritation. Om de är någonting.
Stumma och irriterande.
Ja, jag vet inte, men det är någon sådär konstig liksom... Jag vet, ja, men det är som
och det här är då antingen beroende på den tekniska utvecklingen eller att du har blivit gammal.
Ja, precis. Men det är som den här... Istället för riktig resonans så har man den här... Jag menar, man har så här, den här zombie-versionen av allt, liksom. Zombie-versionen av kulturupplevelser, zombie-versionen av socialt liv.
Mm.
Att de är döda.
Mm.
Ja, men kanske man kunde ha den här känslan att man hörde musik som var levande för en och inte liksom död för att man idag kontrollerar och bemästrar hela musikhistorien och klickar sig fram irriterat och hör 30 sekunder var av låtarna som Spotifys algoritm tagit fram åt den för att de ska vara optimala för just mig. Jag vet inte, det här låter ju också bara så här teknikfientligt och bakåtsträvande.
Men jag tror att så här, man behöver inte se det som att det är teknikfientligt heller, utan det är väl mer om att så här, prata om hur tekniken känns. Alltså, mm. Så jag menar, det behöver inte heller betyda att så här, och det är att det bara är dåligt eller ska förstöras eller så här, men bara så här, alltså, mm, det finns kanske en konsekvens av det som är jättepositiv och sen en annan konsekvens som är den här känslan. Och det kanske är som intressant att bara sätta ord på det, eller?
Mm, precis. Och sen behöver inte det ha med tekniken i sig själv som gör att det är ett ont verktyg. Eller det är ju väl absolut inte, det är inte. Men det kan ju också vara en berättelse om hur det funkar idag. Liksom, och liksom vilka som kontrollerar det och vilka krafter det är som ska gynnas liksom, utav mitt internetbeteende och så vidare. Så att... Det är hela den känslan av stumhet och alienation. Det kan ju handla om det också då, snarare än att det är... Ja, så kanske få läsa Rosas böcker ordentligt och kanske återkomma till det.
Ja.
Men det var i alla fall då, det var bara ytterligare en appendix till förra veckan då, att avsaknaden av resonans gör världen stum. Det kanske är något med det. Det kanske också då gäller humorkonsumtionen på internet.
Glöm inte att mejla en fråga till oss. Vad var adressen nu igen? Stormens
frågelåda @underproduktion.se. Jag tror att adressen kommer säkert finnas där om ni är inne på den sidan där på underproduktion.se/stormensutveckling. Det var allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!